Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Barnpsykologerna. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna. Och nu ska vi prata med Anna Backman igen. Men nu ska vi prata om... Hej Anna, förlåt. Jag är lite speedad så nu pratar jag på. Välkommen Anna.
Tack Lars.
Vill du presentera dig en gång till?
Kan jag göra. Så jag heter ju då Anna Backman, är psykolog och jobbar på lite olika ställen. Bland annat Insight Team som är en mottagning för neuropsykiatri och neuropsykologi. Jag jobbar också habilitering och hälsa i Stockholm. På forskningsavdelningen där.
Och du är doktorand på Karolinska institutet.
Och jag är doktorand på Karolinska institutet. På KIND.
Och vi handleder en examensuppsats tillsammans.
Det gör vi också.
Det är ja. Cool. Den kommer bli superbra.
Den kommer bli perfekt.
Men nu ska vi, jo i och för sig, vi ska prata lite om det som den uppsatsen handlar om. Som är utredningar. Mm. Neuropsykiatriska utredningar.
Precis. Och slutprodukten där är ju det.
Precis. För den examensuppsatsen handlar om utlåtanden. Så vi förhoppningsvis landar i idag.
Mm.
Berätta lite så här. När kommer barn in på neuropsykiatrisk utredning?
De kommer ju in när någon inom skola eller en förälder har liksom väckt oro kring ett barn. Kan det ju vara att ett barn inte, men de lär sig inte som de ska. De har svårt att lära sig läsa eller de har svårt att få till det i skolan överhuvudtaget. Det kan vara både inlärning och med kompisar till exempel. Och föräldrarna kanske kämpar väldigt mycket hemma med att få till rutiner, att få till läxläsningen, att få barnet komma ihåg vad de ska göra. Och då blir de oroliga till slut.
Pratar de specifikt, för nu är vi kvar på ADHD.
Mm.
Men generellt, alltså även barn med andra, att man inte vet, det är någonting med barnet. Vet
det är
inte
någonting
vad.
Som gör dem oroliga och det är ofta för att det är någonting som inte funkar för dem. För
i barnet. Skolan som du sa nu eller kan det vara?
Skolan, med kompisar, hemma.
Mm. Vilka åldrar? Vad är liksom de tidigaste, yngsta barnen som kommer?
De yngsta barnen som kommer till oss är ju kanske, med 3 är det absolut yngsta. Men det finns andra mottagningar som också jobbar med ännu yngre barn, såklart. Men då, de är inte, det är inte det vanligaste.
Mm.
Men vanligare såklart från 5 års ålder. Men är de förskolebarn, absolut. Och sen hela vägen upp till 18.
Kan man se liksom att det är något mönster, att det är vissa åldrar som är situationer i livet där det blir mer aktuellt med utredningar?
Det blir absolut skolåldern.
Ja.
Men, och då kanske inte från årskurs 1 utan snarare kanske när det har gått något några år i skolan, så 3, då kommer det ett gäng remisser just i den åldern. Så här, 9-10 år upp till 12, väldigt vanligt att det, barn kommer i den åldern. Och sen också ganska vanligt just kring när man börjar högstadiet, då kommer det liksom en till sån en våg av oroade vuxna.
Mm. Oroade vuxna kring barnet?
Kring ett barn.
Mm. Mm. Och sen är det barn som söker själva när de blir äldre?
Ja. Och då får de väl kanske i och för sig göra det via föräldrarna eller skolan på något sätt. De kan inte riktigt söka själva, helt själva, utan de måste ha med sig vuxenvärlden så att säga. Men det kan vara de som har stimulerat eller bett om en utredning för att de tycker att det är något. Mm.
Vad är den konkreta vägen som man kommer? Hur kommer man till en utredning? Från oro att det inte funkar socialt eller i skolan till att man sitter hos psykologen.
Precis.
Hur ser den här vägen ut?
Den vägen. Så när det gäller de yngre barnen så kan en remiss, alltså förskolebarnen, så kan en remiss skickas via BVC. När det gäller skolbarn så är det lätt att lättast att skicka via skolläkaren. De skickar en remiss till en mottagning, barnläkarmottagning eller till BUP. BUP tillåter ju också egna remisser, alltså föräldrarna söker själva. De ringer till ett BUP. Ofta kan BUP då vilja ha med skolan på banan ändå. För vi kommer behöva information från skolan. Så de behöver vara involverade på något sätt ändå. Men remiss från skolläkare är nog kanske det vanligaste faktiskt.
Och då är det att det är lärare som har gått till skolläkaren och sagt?
Lärare och föräldrar.
Okej.
Föräldrarna måste ju vara med på det här. Det är ju ändå föräldrarna som är vårdnadshavare och ska ha hand om barnet. Så det är, på något sätt är det ju samarbete mellan skolan och föräldrarna till skolläkaren.
Okej, så man får en remiss till exempel BUP eller en privat motsvarighet då, som kan göra utredningen.
Eller barnläkarmottagning.
Och så bokar man in en tid. Vad gör man på det första mötet när man kommer dit?
Det första mötet har förhoppningsvis föregåtts av lite information från den här mottagningen. Men då får man, ofta är det nog ändå att man träffar en psykolog. På vissa ställen träffar man en läkare. Och då börjar de, antingen vare sig det är psykolog eller läkare, så kommer vi att vilja veta vad är problemet? Varför är ni här? Liksom? Vad är det ni har sett? Vi har ju såklart sett remissen, vi vet vad frågan är någonstans, men vi vill ju höra det från föräldrarna. Vad tycker de är det största problemet? Vad är de oroade för? Vad vill de ha ut av det här också är en viktig fråga att ställa. Så de frågorna ställer vi på det där första mötet. Vi pratar också väldigt mycket om barnets utveckling. Vi vill veta hur var det i graviditeten? Hur var det när de började lära sig gå och prata? Hur var det på förskolan? Och sen hur var det när de började i skolan? Och så går vi igenom barnets liv fram till den punkt som är idag då.
Kan det hända att liksom familjen får liksom typ vända i dörren? Att man bara, de kommer dit och säger vi är oroliga för att skolan inte fungerar. Och så pratar du med dem i 5 minuter och säger nej, men det här är nog inget problem.
Det är nog väldigt sällsynt att det blir så.
Så det är vanligt att man bokar tid för nästa, för att träffas igen?
Det vanligaste är faktiskt att man redan har alla tiderna för utredningen. Så man har nybesöket, det första besöket, man har ett läkarbesök, man har också testtider hos psykolog. Det är nog det vanligaste, att man faktiskt får alla de tiderna redan på en gång.
För att när det kommer en remiss från till exempel skolläkaren, då kommer det ske en utredning?
Då kommer det ske en utredning. Vi ska ju ändå svara på den här frågan som skolläkaren har ställt till oss. För det är det en remiss innebär. Det innebär en fråga till oss. Är misstanke om ADHD, kan ni utreda? Tar vi emot remissen och säger ja, vi kan utreda. Då ska vi också svara på den här frågan som skolläkaren har ställt. Och då måste vi göra en utredning för att kunna svara på den frågan.
Hur är de här remisserna formulerade? Vad står det i en remiss som ni får in?
Ofta så finns det ett fält för diagnos / fråga. Och då kan det stå koncentrationssvårigheter eller det kan stå sociala svårigheter eller inlärningssvårigheter i det fältet. Och sen så finns det ett fält där bakgrund, lite information om vad det är för någonting som händer i det här barnets liv och varför skolläkaren har tagit upp det här.
Så då kan ni redan där bedöma, är det här rimligt att utreda överhuvudtaget?
I många fall vill vi också ha pedagogisk kartläggning från lärarna som har beskrivit hur barnet funkar i skolmiljön, i klassrummet. Hur det har gått för barnet dittills. Många skolor har också redan haft tillgång till olika frågeformulär, skattningsskalor. Så vi kan se lite grann om det finns områden där det här barnet har svårt.
Som ni har skickat ut då innan första besöket?
Det kan antingen vara att skolan faktiskt har tillgång till dem själva. Det är inte helt ovanligt. Eller så har vi skickat iväg dem innan första besöket. Så vi har redan en hel del information.
Och det första besöket då, det är att ni tar anamnes. Att ni kollar hur det här barnet funkat tidigare i livet.
Precis, anamnes är sånt där klurigt hälso- och sjukvårdsord. Anamnes är helt enkelt, vad har hänt hittills? Hur går det för det här barnet? Utvecklingen, barnets utveckling.
Okej, så det är liksom det ni gör på första mötet. Prata lite om vad uppfattar de som ett problem, vilket ni egentligen redan vet då, eftersom det står i remissen.
Vi vet ju i alla fall vad man på ett ytligt sätt har sett är ett problem. Och vårt jobb är ju då att nysta lite i det. Vad finns det under det här, den här beskrivningen? Vad har vi sett bakåt i tiden? Vilka exempel, konkreta exempel på till exempel koncentrationssvårigheter finns det? I vilka sammanhang syns de här koncentrationssvårigheterna?
Så det kan vara om en förälder kan, att det är bra att man har förberett sig och har lite liksom, konkreta exempel på?
Det brukar inte behövas. Jag tänker föräldrarna har nog att tänka på ändå och är oroliga för hela processen. Det är vårt jobb att se till så att föräldrarna får så pass bra frågor att de kan svara på det. Det är ju därför de kommer till oss. Vi ska ställa rätt frågor för att få fram den information vi behöver få fram. Mm.
Följer barnet med på den här första?
Nej. Det ska de inte göra.
Oberoende av ålder?
Nej, precis.
Så även om man är 16 så följer man inte med på den?
Nej, man får egna besök hos psykologen.
Ah, bra. Mm. Okej. Okay. Så första besöket har vi där då. Vad är liksom de andra besöken som kommer efter det?
Sen, om inte läkaren är den som håller i första besöket så ska du såklart se till att få ett besök hos läkaren. Och då kollar de också av en hel del av barnets utveckling. Så de ställer också frågor. Men de gör även något som heter en somatisk bedömning och en neurologisk bedömning. Den somatiska innebär att de lyssnar på hjärta, lungor, väger, mäter, kollar av liksom allmäntillståndet på barnet. Så till så att det inte finns någonting fel där, inga liksom problem som behöver remitteras vidare. Och sen neurologisk status är att man kollar reflexer, man lyser lite i ögonen, man kollar hur de kanske ritar eller går på lite speciella sätt. Det finns olika motoriska övningar som barnet ska göra. Som läkarna är duktiga på att bedöma om det finns någonting avvikande där.
Vad kan det ramla ut på läkarbesöket då? Som
kan, ju vara, kan ju vara någonting neurologiskt som poppar upp först där.
Till exempel vad då?
Det är inte jag expert på, men det kan ju vara någonting med motoriken som är olika på en sida kontra den andra sidan. Och då kanske man behöver kolla upp vad det är. Att det kan vara någonting i hjärnan. Det är väldigt ovanligt att det är någonting där.
Mm.
Extremt ovanligt skulle jag säga.
Så men man vill ändå vara säker på att det var då inte är typ en hjärntumör? Eller vad
exakt.
Är det man pratar om?
Skulle kunna vara en hjärntumör eller någon hjärnskada på grund av någonting. Men det har nog ofta ändå tagits upp på något annat sätt.
Mm. Ja, för det finns andra symptom.
Det finns också andra symptom och då har man kanske sökt vård för det tidigare. Så i min värld så har det hänt nog noll gånger. Liksom.
Mm. Gör man det, tar man några blodprover?
Inga blodprover.
Ingenting sånt?
Nej. Äldre tonåringar kan bli ibland ivägskickade till vårdcentralen för att man ska kolla hjärnvärden.
Mm.
Har man väldigt låga hjärnvärden, om man har anemi, hjärnbrist, blodbrist, så blir man väldigt trött och kan av det få svårt att koncentrera sig. Så det måste man också kunna utesluta. Så det är en grej som, men då ser ju läkaren det, att barnet är väldigt blekt kanske, äter väldigt dåligt, och då kan läkaren skicka iväg en remiss för just det.
Mm. Vad skulle man kunna tänka sig? Man skulle kunna göra en EEG-undersökning på barnet hos läkaren. Vad gör man för någonting? Vad kan det vara som man inte gör som man kan tro att man ska göra?
Ja, men vissa föreläsningar handlar ju om ADHD, handlar ju om hur hjärnan, ADHD-hjärnan ser ut. Så då kan man ju få för sig att man kanske ska göra någon hjärnavbildnings... Varför kollar man inte det? Och det är för att det inte handlar om ett specifikt punkt i hjärnan, utan det är ett system i hjärnan som är svårt.
Som är ofta, till exempel med autism eller ADHD, så att det med finns autism. Inget... hjärnskanningstest som man kan göra.
Nej, men det kan man ibland undra om man kan få då. Dels är de används främst i forskning eller liksom andra typer av hjärnskador. Så inte i de här sammanhangen. Och ingen EEG heller.
Mm. Så det man kommer inte åka in i en röntgenmaskin?
Nej.
Sånt där. Inga blodprover antagligen om det inte är de här hjärnvärdena?
Nej, nej.
Just det. Och då, det var äldre tonåringar?
Som oftast är det. Såklart om det är ett litet barn som ser superblekt ut och inte äter så gör man väl det då också. Men, men oftast är det faktiskt tonåringar som råkar ut för den.
Mm. Mm. Okej, så då har vi varit på besök hos läkaren. Vad är det mer för undersökningar som man måste
göra? Sen får de ju komma till mig.
Mm. Och till du är psykologen. Som psykolog alltså?
Mm. Och då måste vi, när det kommer en remiss från skolan, och ofta så står det ju någonting om inlärningen, det är att det inte riktigt funkar, de lär sig inte som de ska på något sätt. Så vill vi ju kolla begåvningen.
Mm.
Och begåvningen är ju alltså hur de tänker, hur de kan analysera, vad de förstår, vad de har lärt sig, hur snabbt de tänker. Vi bygger med klossar, vi pratar om ord, vi kollar på bilder, vi analyserar saker.
Mm.
Och det är ett test som faktiskt nästan alla barn får.
Har den en namn den här testen?
Ja, det heter det som vi använder framförallt heter VISC.
Mm.
Och det är för barn i skolåldern. Det är begåvningstest.
Vad kan de mer heta då, de här testen?
De kan ju heta ZON-R kanske. De kan heta VIPSI. Det är för de yngre förskolebarnen. De kan heta VICE om man är lite äldre från 16-17. Och vuxen såklart. De kan heta RAVEN om man använder ett gammalt test.
Mm.
Det är något annat.
Måste man förbereda sig för det här på något sätt?
Nej, det ska man inte göra.
Man ska inte göra det?
Nej, ska eller inte ska, men det går nog inte riktigt att göra det.
Okay.
De är hemliga.
Ja, just det. Nej, men jag menar så här, är det jätteviktigt att man är utsövd? Är det viktigt att man...
Bra. Mm. Jo, helst utsövd, helst inte förkyld heller. Liksom. Men jag vill ju kolla den optimala kapaciteten som det här barnet har. Och det är ju också det är min skyldighet att ta reda på. Vad klarar det här barnet av under bra förhållanden. Och då ska man ju helst ha sovit, ätit frukost, vara glad. Så jag brukar faktiskt säga till föräldrar att de ska strunta i att skynda och stressa på morgonen. Att det är viktigt att barnet kommer avslappnat och lugnt och inte haft en bråkig, härjig morgon. För att de ska till psykologen. Det är bättre att vara lite sen och glad än att vara i tid och jättestressad. Så en sån sak är viktig också för mig.
Hur är det rent konkret? Man kommer att träffa dig. Vad är liksom, ni sitter i ett litet samtalsrum eller hur ser det ut?
Vi sitter i ett litet testrum, precis. Vi har ett bord emellan oss och så har vi allt testmaterial. Vissa psykologer gör så att de först pratar en hel del. Kanske gör någon liten intervju med barnet. Jag brukar vilja bara köra igång. För jag märker att framförallt med barn som har koncentrationssvårigheter och är lite rastlösa så vill man inte riktigt vänta och sitta och prata. Det kan man bli uttröttad av i sig. Och då kommer jag kanske inte få helt rättvisa resultat för då har man hunnit bli lite trött. Så det är bättre att börja bygga och liksom göra testerna. Men det psykologer gör lite olika där.
Mm. Men de här små barnen då, man tänker om man är där, om man är 3 år som var yngsta, sitter man också i ett samtalsrum? Mitt emot varandra vid ett bord?
Oftare sitter vi nog på mattan på golvet.
Okej, så det är flexibelt? Liksom.
Vi är flexibla där. Vi ska se till så att vi kan locka fram barnets styrkor. Vi kan locka fram det barnet faktiskt klarar av att göra. Och då ska vi se till att vi gör det på ett sätt som barnet lyckas med. Det är det viktigaste för oss.
Mm. Hur lång tid tar det här besöket?
Där är det olika. Vissa psykologer delar upp det här begåvningstestet på flera gånger. Man testar flera olika tillfällen. Andra mottagningar gör så att man gör allting i ett svep. Alltså man kanske sitter i 3 timmar hos psykologen. Det är inte helt ovanligt heller. Och då gör man dels det här begåvningstestet och kanske även ett uppmärksamhetstest. Det finns datoriserade sådana. Planeringstest. Man kanske leker en hel del också. Och pratar gör man också. Det ska man hinna på 3 timmar.
Och allt det här kallas liksom för då, begåvningsbedömning eller psykologbesök? Vad kallar
psykologbesök, psykologtestning, psykologtesterna, det kan heta lite olika saker.
Mm. Följer föräldrarna med på det här?
Föräldrarna ska helst, någon av föräldrarna borde följa med, men de får sitta i väntrummet.
Okej.
Okay. De får inte följa med in i rummet. Vi märker att föräldrarna har en tendens att om barnet inte svarar rätt på en fråga, att de fyller i. Och börja svara åt barnet eller kanske börja kommentera, men det där vet ju du. Och då kan barnet lätt bli lite stressat och lite hämmat av det. Om det är ett riktigt litet barn så har vi kanske med mamma eller pappa in i rummet också om de blir mer avslappnade av det. Så allting handlar om att barnet ska kunna känna sig avslappnat. Om de inte riktigt blir det av föräldern i rummet så ska inte föräldern vara med. Så tänker vi.
Så hur små barn brukar barnet följa med och vara med i rummet?
Ja, men det är förskolebarnen. Där kan man tänka sig att föräldern ändå är med. Okay. Men från skolåldern och uppåt så är föräldern nästan aldrig med. Mm. Och bör inte vara med.
Och bör eller inte med. Bra, okej. Okay. Det var psykologbesöket. Vad finns det för besök mer som vi ska göra?
Så psykologbesöket kan ju vara flera gånger.
Just det.
Så det är ju det.
För man ska hinna med alla de här deltesterna.
För man ska hinna med allting. Ja. Och där gör vi lite olika. Jag gillar att ha de här 3 timmars besöken för att jag också får syn på hur mycket ett barn orkar. Och får väldigt fin information om hur de, ja, vad som händer när de blir trötta. Hur reagerar de på det? Med mig som är peppig och som ger dem pauser och som ger dem mellis och sånt där. Liksom. Men andra psykologer vill dela upp det för att få mer rena skattningar på allting. Så det är ingenting är fel. Men sen så ska jag även prata med lärare. Mm. Måste få den informationen, intervju.
Så det här är inte ett besök som man gör hos er? Det är du som ringer upp lärarna?
Jag ringer upp läraren.
Mm. Hur vanligt är det att man gör besök i skolan eller i förskolan?
Förskolan, vanligt. Mm. I skolåldern, ovanligare. För att det blir ju... Vad är det? Barnen märker ju att det är någon annan där i rummet. Och då kan det bli annorlunda på grund av det. Mm. Sen kan det också vara... Eftersom dagsformen är en stor faktor i hur man funkar när man har ADHD, att man vissa dagar funkar man jättebra, andra dagar funkar man inte. Och råkar jag komma till skolan då en dag när man inte funkar som man brukar, då vet jag inte riktigt vad det står för.
Okej, men om det, precis exemplet ADHD, men till exempel autism, gör man skolobservationer i de fallen när det är autism som är frågeställningen?
Kan man också göra, men igen, i skolåldern så är det ovanligare. Förskolåldern mycket vanligare.
Okej, och om man gör ett besök i förskolan då är det att du åker ut och tittar på barnet?
Mm.
På då hela dagen?
Några timmar.
Ja.
Mm. Kanske 1, 2, 3 timmar.
Okej, okay. Och vad gör du då? Du liksom är med bara och smyger runt? Eller?
Jag är med, smyger runt, leker med barnen. Jag sitter inte och stirrar på det specifika barnet hela tiden. Utan jag ska vara med på ett avslappnat sätt i liksom barngruppen. Så jag får tillfälle att se hur barnet funkar bland sina kompisar i sin vanliga liksom förskolemiljö.
Mm, okay. Men du nämnde också att man måste få in information från föräldrarna. Eller från lärarna. Man måste få in information från lärarna. Är det alltid i form av liksom frågeformulär som de fyller i? Eller vad kan det vara mer? Vad som...
Det är skattningsskalor vill vi ha.
Mm.
Det är...
Alltså frågeformulär?
Ja, frågeformulär. Men också faktiskt frågeformulär där de får skriva svar.
Aha, inte bara sån från skala 1-5?
Nej, precis.
Okej, okay, mer öppna frågor.
Mer öppna frågor som vi märker är typiska att vi vill ha svar på.
Mm.
Och detta är också för att underlätta för alla lärare som kanske inte har hunnit göra en pedagogisk kartläggning, inte hunnit formulera sig själva. Så då får vi in den informationen ändå.
Mm. Vilken sorts frågor är det som ni vill ha?
Det är frågor kring styrkor, det är frågor kring vad som är svårt och då specifikt. Hur går det när man ska koncentrera sig? Hur går det med läsningen? Hur går det i matematiken? Hur går det när de är trötta? Hur ser tidsuppfattningen ut? Det är mängder av frågor.
Mm. De här frågeformulären då, som där man måste kryssa, ja eller nej och sådana här.
Mm.
Vilka är de vanliga som man ber lärare att fylla i då?
Ett av de vanligaste är ett som heter 5-15.
Mm.
Som täcker av väldigt brett hur ett barn funkar. Allt från motorik till sociala skills till koncentration, inlärning, psykiska problem, trots allt möjligt. Det är 180 frågor, så det är mastigt. Men,
hur lång tid tar det att fylla i en sån när man är lärare?
Ja, det kan nog ta ett litet tag, för man måste ju klura också såklart.
Alltså en timme?
Nej, det tror jag ändå inte. Kanske 20 minuter
okay.
för att fylla i det material vi skickar ut.
Okay. Kan föräldrar också fylla i en 5-15?
Ja, det är både till föräldrar och till lärare.
Mm.
Och det är skapat här i Norden. Det är ett nordiskt formulär som det heter. Och det finns jämförelsegrupper. Så vi kan liksom kolla på svaren för en viss individ jämfört med hur de flesta i den åldern brukar få skattat.
Ja, just, så bara för att man kryssar i kan ibland glömma att ta med sina gympakläder. Då kan man jämföra. Det brukar andra barn också göra, men inte lika mycket som det här barnet.
Så kan det vara.
Till exempel.
Precis. Okay. Ja.
Precis, så man får in information från föräldrarna genom så här skattningsformulär och lärarna.
Mm.
Vad är det mer för besök man gör som gör att man måste åka till?
Nej, men det brukar inte vara... Sen när utredningen väl är färdig och vi psykologen och läkaren och de andra som kan vara med i en utredning kanske är en logoped eller kan vara en sjukgymnast.
Mm. När blir det aktuellt att det är en logoped eller sjukgymnast?
Det blir aktuellt när antingen vi i utredningsteamet eller skolan har liksom sagt att det verkar finnas någonting med till exempel läsningen och att jag också ser det, då kan vi kalla in en logoped som kollar om det finns dyslektiska eller läs- och skrivsvårigheter på något plan. Sjukgymnast kan kopplas in om vi märker att det finns motoriska svårigheter. Och då får de också vara med i det här samtalet när vi sen går igenom all information vi har fått. All information jag har mätt, det läkaren har mätt, informationen från skola, föräldrar, barnet självt.
Mm.
Det är ju jättemycket information. Och sen ska vi värdera det på något sätt. Verkar detta vara tillräckligt svårt för att kalla det någonting?
För att kalla det någonting en diagnos?
En diagnos. Vi ska kolla av om symptomen som finns beskrivna i vår diagnosmanual är uppfyllda. Sen ska vi kolla av om de är uppfyllda i flera olika miljöer. Det är jätteviktigt.
Mm. Alltså olika miljöer, vad är det? Alltså hemma hos mamma, hemma hos pappa...
Skola. Ja, så man kan inte bara ha koncentrationssvårigheter när man sitter i skolbänken mattelektionen.
Då får man inte en ADHD-diagnos.
Nej, man ska ha det i flera olika sammanhang. Och sen det absolut viktigaste som vi verkligen måste lyssna efter och verkligen hämta information om är på vilket sätt är detta ett problem för personen? Hur blir det ett lidande av det här? Blir det sämre prestation av det här? Blir det sämre mående på grund av de här symptomen?
Mm.
Det är den viktigaste frågan nästan att ställa sig som utredare.
Förlåt, och då, nu pratar du om ett möte som ni har som föräldrar och barn inte är med på.
Detta händer liksom bakom kulisserna.
Just det.
Och det kan vara någonting som kan ta lite tid att få till. Så ibland kan vissa föräldrar känna att men vad händer?
Mm.
Och då händer det ju saker utan att vi har kontakt med, vi ska ju gå igenom allt det här materialet vi har fått in. Vi ska ju rätta alla de här formulären, alla våra tester. Vi ska också hinna tänka. Så det kan vara en anledning till varför saker ibland tar längre tid än vad föräldrarna märker sker.
För hur lång tid tar det från det att man är på första besöket till att ni är klara med alla, träffat läkaren och psykologen och allt där. Hur lång tid tar den där processen ungefär?
Det är så himla olika beroende på mottagning. Men på en mottagning där man till exempel bara jobbar med neuropsykiatriska utredningar. Där man ofta har ett väldigt ett standardupplägg. Man gör, man har liksom en struktur för hur man gör utredningarna. I vilken ordning besöken kommer. Och hur snabbt man ska göra det på något sätt. Det kan finnas krav på sånt där också. Men det kan ta allt från en månad till 6 månader. På mottagning som jag jobbar på så tar det oftast 1 till 2 månader.
Okej. Okay. Och det som händer sen är att man blir kallad till någon sorts avslutningsmöte?
Ja.
Berätta om det. Vad händer då?
Så när vi väl har snackat, jag och läkaren, så ser jag till så att föräldrarna först får komma till mig och prata med mig om vad vi har kommit fram till. Mm. På vissa mottagningar sitter läkaren med. Mm. Hos oss så är det inte så. Men det kan variera. Så då berättar jag om diagnosen. Jag berättar om testresultaten. Jag berättar om vad all information har visat. Och sen så ska jag också prata om vad som händer sen.
Är barnet med på det här mötet?
Barnet kan i vissa fall vara med till mottagningen. Och då delar man upp mötet. Så man pratar med föräldrarna först. Och sen kallar man in barnet så att barnet också får information. Mm. Jag föredrar att hålla det isär. Så jag tar föräldrarna först. På ett eget möte utan barnet. Och sen får föräldrarna också tänka kring om de vill att barnet ska få veta nu vad jag kommit fram till eller om de vill vänta. Mm. Får vara lite upp till föräldrarna. Och då kan barnet få ett eget möte med mig. Mm. Efter det ska också, eller i samband med det här, ska också skolan få ett möte.
Och det är ett separat möte?
Det är ett separat möte.
Och då är föräldrarna inte med alltså?
Då vill jag jättegärna ha med en förälder.
Okay,
eller båda.
Okej, okay. Och barnet i samma situation där, antingen med eller inte med?
Nej, jag tycker faktiskt inte barnet ska vara med på skolmötet.
Okay.
För då ska man ofta gå igenom det som barnet har svårt för. Och det tycker inte jag är schysst att utsätta ett barn som har svårt i vardagen. Mm. Att de ska få sitta och lyssna på allt det där. Mm. Det är liksom vuxenvärlden som nu ska börja liksom, okej, vad gör vi nu då? Mm. Och det är de vuxnas ansvar och jag tycker inte barnet ska behöva lyssna på det.
Okej. Okay. Mm. Vad får man med sig hem då från det här mötet? Liksom? Förutom att man själv tar anteckningar.
Mm. Så man kan få informationsblad. Om man har fått en diagnos, ADHD-diagnos, så ska psykologen ha varit organiserad och skrivit ut lite information och små broschyrer om saker och ting. Om psykologen har jobbat snabbt så kanske de till och med har hunnit skriva ett utlåtande. Mm. Och utlåtandet är ett formellt dokument där hela utredningen finns nedpräntad. Alla olika delar, all information, alla testresultat och sen bedömningen. Vad man kom fram till, alltså diagnos eller inte diagnos.
Diagnos eller inte diagnos och vilken diagnos i så fall.
Och vilken diagnos ska stå tydligt. Och sen så ska psykologen skriva under det här. För det här dokumentet är dels en beskrivning av barnets styrkor och svårigheter, diagnos. Och kan användas för att få stöd i skolan.
Mm.
För att lärare ska förstå vad det finns för möjligheter för det barnet. Och vilka svårigheter, vad de behöver hjälpa till med. Man kan behöva det till Försäkringskassan eller försäkringsbolag. Man kan behöva det i lite olika sammanhang.
För det är inte så, för ni skriver såklart en journal på utredningen. Liksom. Mm. Vet alla skolor automatiskt då vad man har kommit fram till i det här utlåtandet? Kommer det liksom ligga kvar när man går till akutmottagningen när man är 10 år äldre? Så ser de så här, du fick en ADHD-diagnos när du träffade Anna Backman.
Alltså skolan har ju inte tillgång till det där alls. Utan det är ju i sådana fall bara inom sjukvården. Men sjukvården får inte heller gå in i journalen hur som helst. Utan det är bara andra psykologer och personer som kanske jobbar i psykiatrin som får gå in och titta på mina journaler. En hjärtläkare ska inte gå in och kolla på vad de hade för begåvning. Det är inte relevant för deras vård.
Mm.
Så det är viktigt att veta att man kan känna sig ganska trygg där. Att det är bara för dem som behöver veta i sådana fall inom sjukvården.
Mm.
Sen det här utlåtandet läggs ofta till skolhälsovårdsjournalen. Hos skolsköterskan. Så om en lärare i högstadiet vill kolla på en utredning som gjordes i lågstadiet så kan de gå till sjuksköterskan. Men då måste sjuksköterskan ha kollat av med föräldrarna att det är tillåtet att lämna ut informationen.
Okej, okay. Till andra som tycker sig behöva veta det. Liksom. Okay. Så då måste föräldrarna godkänna det helt enkelt?
Föräldrarna måste godkänna det. Föräldrarna äger hela utredningen.
Mm.
Det är deras.
Vi ska börja runda av. Hur brukar folk ta de här sista mötet när man får diagnos eller inte diagnos? Hur brukar de, är det känslomässigt? Tycker folk att det är jobbigt? Blir de förvånade?
Sällan helt förvånade. Även om de inte har varit kanske övertygade om diagnos, så är de sällan förvånade när man har lagt upp hela, all information, hela berättelsen om barnet. Så tycker jag att föräldrar förstår hur vi har tänkt och varför vi har tänkt. Så det ligger ju på mig att förklara det tydligt.
Mm.
Det är ju det som är mitt jobb också.
Mm.
Ja.
Kan föräldrar välja att bara säga, nej men vi håller inte med, vi tänker inte ta emot den här diagnosen?
Det kan de ju göra, såklart. Men bedömningen är ju likväl gjord. Mm. En psykolog och en läkare, eller kanske även andra, har tittat på det här barnet på massor med olika sätt, hämtat in massor med information och utifrån sin profession och kunskap gjort en bedömning. Sen kan föräldrarna absolut strunta i den om de vill, det är upp till dem.
Så de kan till exempel säga att ni får inte prata med skolan om vad ni har kommit fram till?
Absolut.
Det kan de göra, det är upp till dem?
Det är deras, de har den makten, ja.
Och de skulle också kunna säga, vi vill inte att ni berättar det här för mitt barn.
Absolut.
Ni har kommit fram till. Och då måste ni respektera det.
Så är det.
Ja. Det låter inte som att det är ett vanligt scenario.
Nej.
Nej. Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Då kan ni följa oss på Facebook-sidan Barnpsykologerna så länge. Och har ni några frågor så kan ni mejla till barnpsykologerna@gmail.com. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.